Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Nu är ni så välkomna till avsnitt 364 av Skilsmässopodden.
Yes. Mm. Du, idag, eller nu har jag känt att hösten är på väg här.
Ja.
Nästan, eller kanske till och med inte
det var
bara nästan. Utan,
ja.
Mm-hmm. Snabba frågor
till
dig. Det
regnar så mycket
inför
just här
hösten.
Nu.
Jag har ett frågebatteri. Du inför måste svara
hösten.
Snabbt.
Ja.
Inför hösten. Mm. Helg eller vardag?
Vardag.
Varför det?
Jag tycker mycket om vardagar. Okay. Och de är också många.
Stan eller landet?
Stan.
Stan?
Ja.
Men om jag är på landet då?
Ja, om jag hade sagt landet så hade väl du sagt men om jag är i stan.
Ja. Okej. Stort party eller tumanhandsupé?
Oh, jag vill både och.
Men du får bara välja en.
Ja, stort party.
Mm, så här mycket folk och mingel eller wow, dans.
Ja, tumanhand.
Oh, det var rart. Okej. Okay. Nästa. Promenad i höstlöv eller Netflix?
Netflix.
Ja.
Det är mysigt.
Sista frågan. Aha. Sex eller samtal?
Nej, men... Hur ofta ska man ha dem? Samtal, ja,
vilket ser du mest fram emot?
Samtal. Det gick inte hem.
Jo då, det får gå.
Men jag vet att man inte behöver välja.
Nej, det är faktiskt sant. Men ändå, om man var tvungen.
Precis.
Man kan ändå prioritera saker, vad man ser mest fram emot. Liksom.
Ja, det är inte, går du att se fram emot mest, när du tänker på hösten, sexet?
Ja.
Det tror jag inte på. Det är inte heller, jag längtar till samtalen. Det, jag tror inte på det heller. Du, jag tänker, när du säger det där så... Ja. Jag tänker på frågan om just stagnation,
ja,
som är lite läskig i förhållanden på något vis. För jag tänker så här, du och jag kommer ju nu känner vi varandra väldigt väl. Vi kommer ju att bete oss på det här sättet. Alltså vi kommer att äta ungefär samma sak, läsa tidningen på morgnarna, fråga hur man har sovit, kanske gå en promenad, sen skiljas åt och sätta oss och skriva. Stagnation är ju liksom, ja, det är... Jag tycker om rutiner, men det är också lite grann en fara. Jag läste, apropå liksom, hur ska man sköta förhållandet? Ja. Några saker som, en sajt som var lite dåraktig, men jag tog några grejer som jag tyckte ändå hade något.
Ut med det bara.
Som jag kände att det gör inte vi, eller det, ja, jag vet inte. Det man ska göra som ett av råden är just att diskutera förhållandet. Nu kan vi tänka att vi gör det hela tiden för vi har en podd. Men det gör inte vi, tycker jag. Alltså vi pratar ju om det i podden, men vi pratar ju inte om hur tycker du att vårt förhållande är?
Jo, det gör vi faktiskt.
Jaha.
Det gör vi verkligen. Alltså jag tror att podden är ju liksom ett forum för att prata om vår relation. Och runt omkring det så är det klart att visst 17 gör vi det. Jag tror att vi gör det betydligt mer än många andra i alla fall. Eftersom
kan du ge ett exempel? Om du skulle vilja ge, jag antar att du tycker att det är bra att man pratar. Hur tycker du att människor ska prata om sin relation?
Nej, men jag tycker att det som är svårigheten tror jag är att man att så här, vi ska prata om vår relation. Det är som att säga vi ska prata om liksom världsalltet på något sätt. Och jag tror att det man behöver är att man behöver bryta ner det i teman. Liksom, så här. Hur har vi det med våra konflikter? Hur har vi det med våra kärleksbetygelser?
Nu måste jag skratta. Du och jag pratar ju aldrig om sånt.
Det gör vi ju. Det gör vi ju visst.
Hur har vi det med våra konflikter? Ja, det kanske vi gör när vi bråkar.
Ja. Nej, men även, vi pratar om det här i podden. Vi
I podden,
om det runt
ja,
omkring.
Precis. Ja, men frågan faktiskt. Är om vi skulle ha gjort det annars.
Nej, det skulle vi nog kanske inte gjort. Men jag menar, det är ju det som en fördel med det här är ju att, att man får just rubriker på saker och ting. Och det
men,
tror jag
men
många
jag tycker
människor
att
skulle behöva
ja, jag tror att det är en ganska bra sak. För det som man ofta diskuterar, det är ju liksom sakfrågor på något vis. Mm. Så jag tänker också det. Att man skulle kunna tjäna på att just diskutera förhållandet. Och hur gör man det på ett sätt som inte verkar helt corny? Man kanske skulle säga till sin partner, hur bra tycker du vi är på att lösa konflikter? Alltså när det inte är en konflikt. Ja. Eller tycker du att vi tillbringar lagom mycket tid ihop? Mm. Sådana saker kanske.
Jag tror kanske, slår det mig nu, att man är väldigt... Det känns som när man tar upp en sak så gör man det för att det är ett problem.
Ja,
och det är man ganska rädd för att göra, för man vill inte se att det är några problem i förhållandet, så därför så drar man sig för det. Men om man skulle göra det på tidigt stadie, som har teman för just så här, hur är det med våra kärleksbetygelser eller vårt sexliv eller vad det än är liksom, hur ofta
skulle du kunna tänka dig att ta upp sånt? Ja, det är som du säger, att det skulle kunna leda till svårigheter investering.
Ja, jag tror att jag är liksom fast som många andra i det. Om vi inte hade gjort det här varje vecka, tokiga, så hade jag nog kanske inte gjort det. För jag är också en sån som tycker att man
när
pratar
tyst,
bara om,
så är det lugnt.
Ja. Man pratar bara om förhållandet om det är problem. Liksom. Annars så säger man bara, åh jag älskar det, vad härligt vi har det, åh vad fint allting är. Liksom. Mm. Men liksom, det behöver inte vara dåligt för att man pratar om hur man förhåller sig till varandra eller vad man tycker om saker och ting. Eller så. Så att det, ja,
så när det här samtal är inte så dumma egentligen, om man kunde komma överens om att ja, men vi kanske... Är det okej att vi pratar om såna här saker ibland och sen så har man någon fråga då liksom.
Ja, men på samma sätt som man pratar om vad vet jag, vad som står i tidningen eller politik eller vad som helst, film.
En annan sak som stod var viktig, det är just det här med förlåtelse. Att man förlåter varandra. Hur bra är du på att förlåta, tycker du?
Jättebra.
Skojar du nu?
Nej, men jag tycker att jag är ganska bra på att förlåta. Det är svårt att jämföra med andra. Jag tror att jag har lättare för att förlåta än vad du har, faktiskt.
Det beror på försyndelserna.
Jo, nej, men jag tycker att jag har liksom hittat... Jag måste bestämma mig för, kan jag förlåta det här? Mm. Då får jag hålla på med det och då gör jag det.
Menar du att det är en aktiv process hos dig? Där du ställer dig frågan?
Ja,
eller,
ja. Och eller är det värt att förlåta, liksom? Mm. Och ibland är det inte det. Och då
hur ofta håller du på med den då?
Ja, ganska ofta faktiskt tycker jag.
Kan du ge ett exempel på liksom vilken nivå vi pratar?
Du menar mellan oss eller generellt? Nej, men jag tycker att det är många, många sidor som vi liksom ältar runt på. Mm. Det är ju sånt som man faktiskt måste... Ja, det är en slags förlåtelse också att acceptera det och säga ja, det där är okej. Liksom.
Ja, fast då tänker jag att ordet, alltså det är kanske mer ett överseende och ett accepterande. Men om jag har gjort någonting mot dig,
ja.
Alltså det är då det behövs en förlåtelse.
Ja, det är sällan det dyker upp faktiskt.
Mm.
Jag har svårt att liksom känna att jag, det var länge sedan jag behövde förlåta någonting,
okay.
Tycker jag.
Mm.
Vad tycker du?
Nej, men jag tror att jag har lite annorlunda förhållande till det här med förlåtelse faktiskt. Alltså jag kan överse med saker, men om det är någonting som någon har gjort som jag inte accepterar och som kanske upprepar sig dessutom, då jag vet inte, varför ska jag förlåta det? För mig är det inte så viktigt. Jag kan leva vidare utan förlåtelse. Och jag tycker också att det ligger så mycket ansvar på en att man ska förlåta. Det blir liksom som att om du har varit otrogen till exempel, om du skulle vara otrogen, så blir det liksom upp till mig att förlåta det för att vi ska kunna gå vidare. Det blir som att det läggs ett jättestort känslomässigt arbete på mig. Och det sägs att det ska vara för min skull då. Mm. För att jag ska liksom kunna gå vidare. Jag vet det tusan liksom. Jag kan nog gå vidare ändå. Man får väl leva med det som har varit eller inte. Jag vet inte. Men, jag tycker ibland att man ska anstränga sig så fruktansvärt. För jag tycker det går bra ändå. Jag har kvar lite agg i skallen. Alltså, ska jag nolla de grejerna som har hänt?
Nej,
och det här agget det liksom behöver riktigt, ju inte komma fram.
Nej, det är ju inte, jag tycker det är svårt att säga. Finns det liksom en tydlig gräns när man har förlåtit?
Ja,
att det är
hur
klart.
Skulle den se ut,
den är ganska
liksom
flytande, så jag vet inte om man heller kan riktigt dra gränsen. Nej, men för frågan en sak då.
Ja,
där du läste, vad var skälet till att de tyckte att det var viktigt med förlåtelse just?
Mm. Varför?
Ja.
Nej, men för att man så att säga inte ska samla på grudge sinsemellan och liksom tappa.
Ja.
Men jag vet inte om det, jag tycker inte att det är så. Alltså, ska jag ta bort, det vore som att jag skulle lobotomera mig om jag skulle ta bort det som har hänt. Det är ju en visdom, en erfarenhet. Det är klart att jag inte kan leva vidare med någon som jag inte tycker om. Liksom. Men det jag vänder mig emot, det är att det blir ett jättestort arbete den som så att säga offer för någonting som ska göra. Jag håller inte riktigt med om det.
Nej, men så är det ju. Men jag tänker kanske att man ska säga snarare att man ska förlåta tillräckligt.
Mm. Ja, eller överse. Framförallt ska väl den som är dum sluta vara dum.
Jo.
Så tänker jag.
Ja.
Okej, det dök också upp ett nytt begrepp för mig.
Mm.
De pratar också om att man ska vara intim.
Det gillar du.
Ja, nej, jag tycker att det är ett otäckt ord.
Ja.
Men då nämndes intellektuell intimitet och känslomässig intimitet. Det tycker jag är jätteviktigt.
Mm.
Att man på något vis är nära varann i den typen av samtal till exempel.
Ja.
Där tycker inte jag att vi är så bra faktiskt. Alltså, jag tycker det är roligt när det är. Jag skulle gärna ha mer av det. Och det har ju kanske att göra med intressesfärer lite grann. Känslomässigt tänker jag att vi är nära liksom, det tycker jag. Men just det här, men man kan ju inte få allt av en och samma människa heller. Jag hade en kompis här, apropå då intellektuell intimitet, hon, alltså det kan bli så, det är så roligt tycker jag, det är så roligt när man liksom tycker om att prata om samma ämnen liksom, och gå djupare och djupare i dem.
Ja, absolut. Jag tror att det där är svårt. Jag tror det är svårt att få allt det där av en partner.
Jag sa ju det
också. Och jag vet inte heller om det är önskvärt egentligen.
Nej, det viktigaste är väl egentligen att man, för ibland kan man ju sakna någonting med den man lever med.
Ja.
Det kan vara de här sakerna som jag nästan inte tycker att vi har ord för, alltså intellektuell intimitet till exempel, eller känslomässig. Att man, alltså man tänker ofta på sex när man pratar om intimitet.
Ja.
Men det finns ju också en känslomässig och just intellektuell som är roligt att ha.
Mm.
Mm. Du, nu ska vi ta ett lyssnarbrev som jag måste säga provocerar mig mycket.
Okay.
Men det är två som skriver tillsammans.
Ja.
Nämligen en gift man och hans älskarinna har skrivit det här brevet.
Mm.
Och de avslutar med att säga, vi vill mer än gärna höra era råd och åsikter om det här. Ni behöver inte vara nådiga. Var gärna ärliga. Vi har fastnat och det känns väldigt svårt att komma vidare.
Gått ut hårt här.
All input är ovärderlig. Ja. Så vi ska göra vad vi kan.
Mm.
Det är ett jätteintressant brev. De har alltså suttit och skrivit det här, som de säger, gemensamt över ett glas vin.
Mm.
Vi möttes via arbetet för 8 år sedan. Levde båda i torftiga förhållanden. Fick inte våra mentala behov tillgodosedda. Samtalen och utvecklingen fanns inte i våra respektive liv. När vi träffades började vi prata. Och samtalet slutade aldrig att flöda. För 3 år sedan lämnade kvinnan i denna historia sitt förhållande, alltså älskarinnan, och bor nu ensam.
Mm.
Hon har sedan dess levt med många löften om att mannen ska lämna sitt äktenskap. Men det har alltid funnits något som först behöver avklaras, semester, ett firande etc. Hon har med tiden då känt att tankarna om ett gemensamt liv blir besvärligare. Tiden har på så vis fått kärleksaffären att mattas av. Samtalet och den mentala närheten är alltjämt bergfast och som ett beroende. Till saken ska också säga att mannen är 12 år äldre än kvinnan, vilket möjligen även påverkar hennes inställning till deras framtid.
Mm.
Mannens sida av myntet är att han hela tiden tänkt lämna, men har av olika anledningar alltid stannat. Förhållandet med älskarinnan har varit passionerat och sant, men och äktenskapet har varit dött. Frun är vidtalad på så vis att hon vet att mannen inte är lycklig, men hon har kämpat med näbbar och klor för att äktenskapet ska hålla. Jag tolkar det som att hon vet inte om älskarinnan.
Nej,
men ja. Möjligen inget skäl för mannen att stanna, men det finns en känsla av att frun inte kommer må bra ensam. Att det är synd om henne och med invägningen att älskarinnan numera känner viss tveksamhet inför en gemensam framtid, så gör att den där energin som behövs för ett lämnande aldrig infinner sig. Båda är nu rätt slut och helt överens om att detta inte kan fortsätta. Till saken hör att mannen har en historik med otrohet bakom sig och egentligen under hela sitt gifta liv alltid haft någon annan vid sidan av. Kvinnan, alltså älskarinnan, pläderar nu att mannen borde lämna i vilket fall, vare sig det blir dem eller inte. Det finns ingen kärlek kvar i äktenskapet och det räcker inte med bara tryggheten för att vara lycklig. Uppmaningen att lämna och bli singel och chansa på att den förbjudna kärleksrelationen kan bli sann. Ja, det var hon önskar då. Inga löften vill hon ge om en gemensam framtid eftersom hon känner att det finns frågetecken och hon måste få chansen att utvärdera hur det känns när båda är fria att träffas öppet. Alltså hon vet ju att han har varit otrogen jämt och så vidare då. Han i sin tur vill inte avsluta äktenskapet utan att älskarinnan åtminstone kan vara klar över sina intentioner om framtiden och för dem som ett par. Som det nu ser ut är vi båda olyckliga. Vi dras till varandra och spenderar många timmar varje dag med varandra i telefon. Vi är båda ensamma i våra liv, bland annat på grund av att vi har valt det här fördolda förhållandet under så många år och valt bort annat. Så vad gör man? Vi har bara varandra, men osäkerheten om framtiden är stor. Båda mår såklart dåligt över att inte leva ärligt. Sammanfattningsvis kan man säga att kvinnan känner att hon har redan gjort sitt jobb, det vill säga har lämnat sitt gamla förhållande och är fri att göra vad hon vill. Mannen i sin tur känner att förlusten kan bli stor vid ett eventuellt lämnande om älskarinnan kanske inte vill starta ett gemensamt liv.
Låst
så vill de höra det här, och vi ska inte vara nådiga, Magnus.
Nej, det kan, så här, jag kan ju tycka att så här, grunden på något sätt i all kärlek är att det inte går att avge några löften. Det spelar ingen roll vad man säger liksom. Det är på något sätt som att hon har ju redan, hon vill ha honom, men han sitter fast i ett förhållande.
Hon ville i alla fall ha honom.
Ja, ville ha honom, visst. Ja, men det är liksom så här, men han är då, säger sig, jag är inte beredd att lämna om inte du kan lova mig evig kärlek.
Ja, just det.
Och den finns ju inte. Den kan man ju bara räkna bort på en gång. Det går ju aldrig att säga så. Hon kan väl säga, ja visst, absolut. Och sen så, vad ska han göra då om hon vill lämna efter ett år eller en månad?
Ja, du menar, nej men precis.
Men det är liksom en omöjlig del i ekvationen. Du kan aldrig avge ett sånt löfte.
Jo, men det gör ju folk hela tiden.
Jo, jag vet. Men liksom,
alltså det han vill att hon ska säga är ju att, jo men om du lämnar så är det du och jag ett par. Men sen blir det som du säger.
Ja, det kan
att,
väl,
om man
ja,
inte trivs med det.
Nej,
så.
Nej, jag vet. Du kan ju aldrig veta hur relationen blir när all spänning är borta heller.
Nej, nej.
Det är ju liksom en
nej, precis.
Den kan han inte räkna in på något sätt. Han kommer aldrig att få ett sånt, borde inte få ett sånt löfte i alla fall. Och även om han fick det så kan han ju glömma att den ser verkligt. Så att för hans del så är det så här, han måste ju fatta ett beslut oavsett om han har en älskarinna eller inte, om han vill fortsätta i sitt förhållande.
Mm.
Vill han fortsätta i förhållandet, då måste han också hitta en älskarinna som är beredd att acceptera det.
Jag fattar,
han vill ha både kakan och äta upp och ha kvar och alltihopa, det vill säga ha sin fru som han är gift med, men ha en älskarinna, då måste den älskarinnan acceptera att han kommer att fortsätta vara gift. Ja, och det kan ju han säga, så här ser mitt liv ut. Vill du ha mig då?
Ja, precis. Ja.
Sen får hon och sin sida ta ställning till om hon är beredd att liksom fortsätta med den här mannen som uppenbarligen inte kan skilja sig eller vill skilja sig. Och vill hon inte det, så tycker jag, då tycker jag kanske att hon skulle försöka att ta sig ur det där. För att det blir liksom lite grann en black om foten för henne att sitta fast i honom som inte vill eller kan eller törs eller vad det nu är. Liksom.
Ja.
De binder varandra på ett lite tråkigt sätt för båda två, tycker jag.
Ja.
Så, och liksom, livet är ju som mest spännande när man inte vet vad som ska hända, tycker jag. Så jag kan säga, rådet är så här, hörru, du mannen, lämna nu. För du är taskig mot din fru och du är taskig mot din älskarinna av ren feghet liksom. Antingen fortsätter du att leva ett fegt liv eller så kastar du dig ut och ser vad som händer. För det skulle liksom kanske gynna alla runt omkring dig om du gjorde det.
Ja. Mm.
Ja.
Jag antecknar.
Jaha, du kommer att skriva ner.
Nej då. Nej, alltså, ja, jag förstår.
Mm, säg du nu.
Nej, men jag känner ju så här. Jag fattar inte nästan. Jag tar fasta på det här då med att man får vara ärlig här nu.
Ja, du får, inte nådig ska du vara.
Inte nådig, nej. Jag fattar inte hur man kan sitta och formulera det här utan att se att det ju bara handlar om att han är jättefeg. Så otroligt fåniga ursäkter att frun ska bli ledsen. Skulle hon bli glad om hon visste hur det här pågick? Alltså, jag undrar hur det här kan ens uppstå, att han tänker att det här är en okej situation, det är för långvarigt för att vara ursäktat.
Ja, det kan man säga.
Han har satt det här i system. Jag vet att man kan hamna i såna här situationer, ja. Men man kan ju inte hitta ursäkter för att stanna kvar i dem, som att frun ska bli ledsen eller ännu värre att han kanske blir ensam nu. Alltså han har ju noll moral. Han har ingen moral. Han tänker bara på sig själv.
Ja.
Det är förståeligt, men det är inte okej.
Får jag sticka mellan med en sak bara?
Strax. Mm. Jag tycker också så här, vad har han ett förhållande till? Handlar det bara om att slippa vara ensam? Det verkar ju lite så. För det verkar vara vad han är mest rädd för. Om han ger slut med frun och inte får det nya, då lever han hellre i ett dåligt förhållande. Eller så kommer han att skaffa sig en ny otrohet. Nej, jag tycker faktiskt att han har en hel del att ta itu med. Vad vill han vara för människa? Förlåt, nu ska du säga.
Nej, jag håller med dig. För det är egentligen bara det. Jag tror att han borde titta på de här ursäkterna. För de håller han ju hela tiden på med. Liksom.
Ja!
Och att hålla på så länge med ursäkter, det
ska man... Ja, men då måste han ju se liksom, själv.
Ja, visst,
och det ser han ju till och med själv. Ja. Men en förbrytelse blir ju inte mindre bara för att man kan sätta ord på den. Det pågår hela tiden det han gör. Ja. Att det ska komma någon semester som ska... Alltså, det håller inte. Och jag tycker att där måste ju hans älskarinna... faktiskt också, hon måste ju sätta ner foten, lämna honom nu, för att det kommer väl att komma en till semester, nu har ju han visat vem han är, ja du hör att jag är upprörd, men liksom så här, när man permanentar saker som bör vara tillfälliga och är förståeliga då, de har ju helt tappat greppet om verkligheten och det är klart att de mår dåligt. Det är ju inte ett liksom äkta liv någonstans.
Nej, jag tror också att det finns en annan del i det där som han skulle kunna tänka på, som handlar om det här med liksom trygghet och säkerhet. Att det är liksom inte en bra grund för en bra kärleksrelation med någon slags garanti eller trygghet eller att man alltid har någon. Man måste våga offra någonting. Man måste våga chansa liksom på kärlek och på att mista någon eller att mista all kärlek, annars så kommer det inte funka. Man kan inte ha två och liksom tänka att försvinner den ena så är den andra kvar.
Men fast det är precis vad han har.
Jag vet, men jag säger det är inte en framkomlig väg för honom själv.
Jo, men uppenbarligen funkar det ju.
Ja, fast det gör det ju inte. Han har ju dålig relation med sin fru och här håller han på att nöta ut en kvinna som han har haft ett ganska bra förhållande med. Det blir ju så till slut. Man nöter ut folk på det sättet. Man kan inte gå, man väljer inte väg liksom. Man vågar inte kasta sig ut. Det är mitt råd. Gör det. gör dig av med den där rädslan för vad det nu är, att bli ensam eller att liksom...
Ja, någonting finns ju som gör att han har fastnat i liksom i relationsmönster, eftersom han alltid har varit otrogen också, så finns det ju någonting i hans relationsmönster som är lite skadat, skulle man kunna säga, eller som behöver lite omvårdnad. Så det tänker jag också till mannen här då kanske, att ja, men ta hjälp. Och om du inte vill fortsätta liksom leva den här typen av relationsliv där det alltid finns någon annan, eller där du bedrar eller inte vågar någon del fullt ut, ta hjälp, tänker jag. För att det, alltså nej, det håller inte. Det skulle jag säga. Och om jag vore älskarinnan, för att inte då liksom vara i klorna på en som aldrig bestämmer sig, så skulle nog jag lämna. För att och ta kontroll över sitt eget liv liksom.
Precis.
Så det... får man väl se vad hans kärlek... Ja. Det kanske inte är kärlek.
Nej, och jag menar, det är väl också, det gäller ju för hennes del också, att hon måste ju bli lite mer klarsynt där och se vad det är hon håller på med och vad det är för en, inte person, men hur den här personen hanterar relationer och kärlek.
Precis.
Och det är ju inte riktigt, låter inte som det hon skulle vilja vara, med tanke på hur hon har haft och hur hon har lämnat
och så vidare. Ja. Och, ja, precis. Ja, det är olyckligt, men låt detta olyckliga få en upplösning. Börja med att göra slut, säger jag till älskarinnan. Så får han bekänna färg. Vad var det som var viktigt här egentligen? Mm. Var hon en affär vid sidan av, så som det hela tiden har varit? Eller vad var hon för någonting egentligen?
Precis.
Mm. Mm. Önskar er lycka till. Jag var inte nådig, men det är heller inte en nådig situation.
Jag tror inte vi var inte nådiga, någon av oss, men hoppas att det blir bra i alla fall.
Ja, någonting måste ändras.
Mm.
Det är bra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja. En sak som jag hade tänkt, som egentligen kanske också hör ihop med det här. Jag tänker på detta med hopp.
Ja.
Jag får för mig att hopp kan fungera som bedövningsmedel. Alltså hopp kan vi behöva. Men det kan också fungera som ett bedövningsmedel på något sätt. Att... Och det blir dåligt om man hoppas utan att ha någon grund för att hoppas. Då blir det som att det hindrar en från att ta itu med sånt som är viktigt. Så man sen i efterhand, liksom i backspegeln, ser att fasiken, vad gick jag och hoppades på? Liksom? Varför hoppades jag? Vad fanns det som tydde på att någonting skulle ändras utan att jag tog itu med det på något sätt?
Jag tycker det där är liksom en av de svåraste sakerna man har att hantera också som människa. Hur länge ska man hålla på med någonting innan man ger upp?
Ja.
För det är, till slut måste man göra det. Liksom.
Ja. Har du några tankar där? Liksom, finns det, för det är ju jättemånga som redan när man är i det här, ska jag lämna eller ska jag inte lämna? Eller ska jag byta jobb, inte byta jobb och så vidare? alla dåliga relationer man har hoppas man ju rimligen att ska bli bättre.
Ja, visst, absolut. Men jag vet inte. Jag tycker inte att det finns liksom... Jag har så svårt att säga, ja, men du vet när det är dags. Nej, det vet man fan inte, utan du får bara bestämma dig för någonting.
Ja, fast det måste ju ändå finnas... Jag kan tycka så här att innan man ska sluta hoppas så kanske man ska ha försökt några saker.
Ja, ja,
men man,
absolut.
Man kan inte tro att hoppas är en metod.
Nej,
det är
absolut,
liksom inte en strategi överhuvudtaget. Utan strategin måste bestå i någonting annat. Ja. Att förändra saker eller tala om vad det är som är svårt. Eller försöka liksom att båda två gör gemensamma ansträngningar.
Absolut.
Då finns det ju anledning att hoppas. Ja. Men att hoppas att någon ska bli... annorlunda utan att... Ja, jag vet inte.
Ja, men jag bara tänker, i ett sånt här fall, jag tycker det är på något sätt så typiskt också. Nu har de hållit på väldigt länge, men att man ser... Så hon vill ju att han ska lämna och han... De pratar om det säkert hela tiden och han säger, jo men jag ska. Och när det är också så här, då har de ju ändå, hon kan ju inte göra så mycket mer än att be honom, snälla kan du göra det här? Kan du lämna? Kan du gå ifrån henne och komma till mig istället? Så hon gör väl vad hon kan i det fallet. Och sen måste hon då säga, så kan hon väl säga till sig själv, jag hoppas att han gör det imorgon eller nästa vecka eller så. Men hon kan inte påverka så mycket.
Ja, men hur skulle du ha gjort? Skulle du ha funnit dig det?
Nej, men jag skulle ha gett upp tidigare tror jag. Men det är ju det här att hon lever på något sätt på det där att hon vet kanske inte riktigt när det är dags att bryta upp.
Nej, men jag tänker generellt om vi lämnar just det här också. Ja. Man kan ju faktiskt sätta en deadline.
Ja, absolut. Och finns, det är väl det som
alltså,
är
finns det ingen vilja så kan man ju inte liksom bara... Nej. Och jag menar, det, så tänker jag också med ens egna funderingar kring ska jag inte och så vidare. Där tycker jag det kan vara hjälp. Dels att man uttalar till sin partner vad det är som behöver ändras, men också för sig själv att om ingenting har ändrats förrän ett visst datum så kanske man ska lämna om man, så att man inte hoppas och sen så förspiller man sitt liv.
Absolut, ja, men det håller jag med om och antingen så har man själv gränser som jag säger, nu har det gått för långt för mig och det brukar inte ta för lång tid, eller så måste man helt enkelt sätta gränser liksom, så konkreta i almanackan 12 augusti.
Så man
augusti.
Inte lurar sig själv. För att det är klart att det är alltid jobbigare att göra en, alltså vägvalen, ska jag inte. Där vinner ju nästan alltid det som inte kräver en aktiv förändring. Medan det andra alltid liksom behöver lite kraft. Ja, det tycker jag man kan ha med sig. Att detta att hoppas, det är inte en strategi och det kan vara lite förrädiskt.
Exakt.
Faktiskt. Nu ska vi prata om att prata skit om folk, kan man säga. Ett lyssnarbrev, en kvinna som skriver.
Yes.
Jag lever med en man sedan 3 år tillbaka. Vi har ännu inga barn. Jag får ofta höra att jag är överkant principfast och det kanske stämmer. Och kanske dömer jag för hårt. Nu vill jag gärna höra er syn. Saken är att min man ofta uttrycker sig negativt och som jag ser det baktalar vänner som inte är närvarande. Och vid nästa tillfälle, med de han nyss baktalat, kan han tycka något negativt om de andra. Jag har flera gånger ifrågasatt hans sätt och jag tycker illa om det och tvivlar på vad han är för person. Han säger att han inte menar att svartmåla någon utan är bara intresserad av andras personlighet. För honom är det här ingen stor sak. Jag stör mig mer och mer, men egentligen trivs jag med nästan allt annat. Men det är som att det här sväller ut eftersom det upprepar sig och jag tycker att det är fel. Hur ser ni på saken?
Så han pratar skit om andra liksom?
Ja.
Med andra människor?
Precis. Inför henne också då såklart.
Ja, precis.
Med henne och med andra människor som han kanske till några andra då har pratat illa om också. Mm.
Alltså jag kan ju liksom känna igen typen lite grann. Mm-hmm. Som kanske inte ens är medveten om att det där är skitprat eller baktaleri. Utan det bara kommer på något sätt. Så pratar man om andra människor.
Ja.
Men det kanske är bra att bli varse att... För honom att bli varsad att det är på det sättet. Och jag menar, jag tycker liksom... Jag vet inte om det hjälper henne att förstå honom bättre. Men det är ju inte särskilt snyggt.
Var tycker du gränsen går mellan att tala om människor Och också liksom att tala om andra människor och prata om deras positiva och negativa egenskaper. Alltså de negativa till exempel. Och vad går gränsen mellan det och att baktala någon?
Ja, men jag tycker det här på ett otäckt sätt. Att det finns liksom... Man måste välja forum för det där. Ja, det är jätteviktigt att man väljer forum. Mm. För att jag tror att man har ett behov av att baktala eller få ur sig de negativa sakerna man ser ibland hos andra människor. Man kan behöva det. Du och jag kan behöva kanske göra det ibland och sådär om andra människor.
Ja, men verkligen. Ja. Man är intresserad av människor.
Men det ska man hålla i ett väldigt bestämt forum. Du ska inte gå och sprida det bland alla. Liksom, så att man blir en person som alltid är skitpratare.
Därför att
jag tycker att det är osnyggt. Och det
är... Kan du definiera osnyggt? Baktalade, den får jag aldrig veta det här.
Nej, jag vet.
Aj, men
risken är också att man får en känsla av den här personen som, wow, den där människan verkar vara en skitsnackare.
Ja.
Det känns inget bra.
Och då kan man ju räkna ut att man själv också råkar ut det.
Precis,
så det slår emot honom själv. Liksom.
Ja, det är det jag menar. Och det borde han bli varse. Sen kan man ju tycka då, ur hennes perspektiv, som det är hon som skriver mejlet, att ja, gör honom varse om det och se om det sker någon förändring. Om det inte gör det, ja, men då är det upp till dig om du kan överse med det. Eller faktiskt tycker att det är så jobbigt så att du inte står ut. Eller du tappar respekten för honom eller slutar att vara kär för att du tycker att han beter sig illa. Det kan ju hända liksom. Det kan ju
kan också tänka så här. Det finns människor som tycker att man absolut inte får prata om andra människors negativa sidor. Och drar den gränsen väldigt, väldigt tidigt. Man säger ingenting negativt om någon. Och det tycker jag är tråkigt. Att man inte kan, om du och jag inte skulle kunna sitta och prata om liksom. Och det behöver inte vara att man... just vill klaga, utan att man vill förstå. Såg du hur det där blev när han låtsades att eller sådär liksom? Alltså att man även får definiera sånt. Det kan också vara en fråga om liksom vad man har med sig hemifrån. Han kanske gör det i små forum, eller han kanske inte gör det så starkt.
Nej.
Men
hon reagerar ju på det. Hon säger att han pratar om det liksom, i en grupp pratar han si och nästa grupp pratar han så. Att det liksom far åt alla håll, och det kan jag förstå.
Det är inte att det far åt alla håll, men hon upplever det så här. De kanske är för olika när det kommer till det här. Men jag tycker kanske så här. Att nu vet inte vi exakt hur det är, men det handlar ju som sagt väldigt mycket om vilket forum man gör det i. Och det handlar om att han egentligen kommer att bli illa sedd av de andra som gör så här. Det kanske hon kan berätta för honom.
Ja.
Om det nu inte är så att han kanske inte lägger så stor värdering i det. Att ta upp en negativ sida.
Nej.
Det är ju ingen...
Men det är det jag menar. Jag tror inte att det är så för honom. Det kanske är som han säger, att det bara är att han är intresserad av människor. Men han borde lära sig att förstå och få lite perspektiv på det. Att det andra kanske upplever det på ett annat sätt än man själv gör. Och då kan det vara värt att förändra det lite grann. Och vara lite varsam med vad man spelar ut om de där sakerna någonstans.
Precis. Svårt att svara på. Intressant fråga, men det hänger på så mycket.
Ja.
Liksom, vilka är man berättare för? Allt det där. Ja.
Och hur mycket och liksom så.
Jag antar att du baktalar mig hela dagarna.
Absolut. Så fort jag kommer utanför dörren så börjar jag ringa upp folk. Så här, nej, jag tror aldrig jag baktalar.
Ja, det. Intressant fråga då.
Mm.
Faktiskt. Du, vi pratade för några veckor sedan om just att liksom separera mjukt, så att säga.
Ja.
Att man, och en man skrev apropå det till oss. Han skriver så här. Jag tycker det är intressant. Han säger så här. Nej, det är inte, han har då lämnat. Det är inte lätt att avsluta en relation på rätt sätt. Jag har försökt att göra vår separation så mjuk som möjligt. Men det kan ur ett perspektiv också ha varit fel. Min formulering var att jag i mötet med någon annan hittade sidor i mig själv som varit dolda för mig, och jag var tvungen att följa den vägen, säga ja till mig själv och avsluta vår relation. Det är en formulering som är sann för mig och som jag står för. Men hon tyckte den var för luddig och ville ha en tydlighet att ta spjärn emot. Hon upplevde att hon blev otydlig eller osynlig för sig själv när separationen inte kom att handla om henne. Hon ville att jag skulle formulera vad i henne som fick mig att vilja gå. Hon ville höra från mig att hon var oattraktiv eller hade ett sätt som jag inte stod ut med. Något som skulle få henne att försvara sig och då också ta avstånd från mig. Och där började jag bygga upp sig själv. Det fick hon aldrig från mig. Den tydligheten fanns inte i mig. Inte för att jag inte skulle kunna bära sådana formuleringar, utan för att det inte var, för att det inte var sant helt enkelt, menar han då. Och sen säger han att åren har gått och att till slut har de kommit ut på andra sidan. Och han kan släppa skulden liksom. Och sen frågar han sig, hade vår separation kunnat ta kortare tid för att komma ut på andra sidan om jag hade agerat annorlunda? Alltså varit mer brysk. Ja. Och han säger, ja kanske. Men hade såren då också varit större? Och det tror han också.
Mm. Alltså, jag tycker ju inte att det sättet han gjorde det på skulle inte jag säga var mjukt. Det skulle jag säga var ganska hårt.
Men varför då?
Jo, men jag tycker det. Därför att det finns liksom en... Det är just att lämna någon utanför det på något sätt. Så det fanns ingenting du kunde göra. Det handlade bara om mig och jag hade farit iväg vad du än gjorde. Liksom. Den är ganska tuff att ta för någon. Så att jag
men det är inte tuffare att ta att jag tycker inte att du är bra. Jag har aldrig trivts med dig.
Jo, men det ligger underförstått i det. Du är inte tillräckligt bra. Det var någon annan som var intressantare. Punkt slut. Sen kan man ju linda in det på något sätt. Men liksom... Någon annan var viktigare än vad du var.
Men då tror inte du på det han säger?
Jo, det gör jag.
Att han i mötet med någon annan hittade sidor hos sig själv som varit dolda för honom.
Ja, det vill säga att någon väckte roligare saker hos mig än vad du gör.
Ja, och det är ju vad han sa.
Ja, exakt. Och det tycker jag är ganska bryskt. Ganska hårt. Men
finns det något sätt att lämna någon utan att det blir hårt?
Nej, ja, det är väl i så fall att man liksom i en lugnare, så här, ett lugnare tempo reder ut, närmar sig ämnet och säger liksom, du, jag tycker inte vi har det så bra, kan vi prata om vår relation? Låter motparten vara med och liksom, så här, det är ju inte särskilt snyggt heller egentligen, för man vill bara lämna.
Nej,
liksom.
Alltså det smärtsamma är ju liksom till slut ändå att man att bli lämnad. Jag menar, han menar väl att det hade kunnat vara liksom att han just hade kunnat klaga på henne. Så att det hade ju hon nästan önskat då, för att det skulle bli tydligare. Ja, ja. Varför dög jag inte?
Ja,
liksom?
Och det är väl kanske egentligen bara ett annat sätt att uttrycka. Han hade kunnat säga så här, vet du vad, du väcker inte så mycket sidor hos mig som jag skulle vilja. Du är inte tillräckligt rolig. Så att jag sticker nu, för jag har hittat en annan som gör det. Det är en formuleringsfråga. Det jag vill säga egentligen är så här, och sen kanske, det här är min uppfattning. Någon annan kanske har en annan uppfattning om vad som är mjukt och bryskt och så vidare. Så, för man har ju olika sätt att bemöta svårigheter. Men jag tycker att det han borde tänka på är att jag tror inte att det spelat så stor roll hur han uttryckte det här. Det hade inte gjort det. Därför att den som blir lämnad vill alltid hitta ett skäl till att det var fel. Det var fel både att lämna och det var fel sättet du gjorde det på. Hur man än bär sig åt så kommer det där att bli fel. Det är inte det som är grejen.
Ja, jag håller inte alls med dig. Han skriver också så här, hade mitt mjukare sätt att agera under vår separation några fördelar. Kanske att vi kan se på varandra med ömsesidig respekt, med insikten att man fortfarande bryr sig om varandra. Är det bra eller dåligt? Bra, tror jag, säger han. Jag tror också det. Alltså det är det alltihopa går ut på. Att inte bränna broar i onödan med människor som man tycker mycket om. Mm. Bara för att det gör det lättare att skiljas. Det gör det lättare att skiljas om jag kan intala mig att du är ju en idiot. Och det borde du förstå. Hej då.
Ja, men så här.
Det är ju inte respektfullt.
Nej, jag vet. Men jag tycker inte liksom... Om det vore så enkelt att man kunde göra en smärtfri separation...
Ja, men det är vi överens om att man inte kan.
Nej, exakt. Utan ibland så är det förenat med väldigt stor smärta. Alltid. Och den som drabbas av det här måste hitta en strategi för att ta sig ur det. Om det handlar om att hata den andra personen och baktala, so be it. Så kan det vara. Liksom, det finns ingen enkel väg ur det. Och jag tror inte att... Det är inte det. Jag tycker att man ska kunna kommunicera efter ett tag, men ibland kan det vara tvunget att ta en omväg runt någonting som är väldigt jobbigt och svårt.
Men jag fattar egentligen inte riktigt vad du pratar om. Men vad tycker du att han borde ha gjort då?
Jag tycker inte han borde ha gjort på något annat sätt. Han borde ha gjort på det här sättet och insett att hennes reaktion, den kommer att bli, du har ingen aning, spelar ingen roll, den har inte du ansvar för riktigt.
Nej, och det tror jag att han insåg.
Ja, fast det tog lång tid innan
fast
han släppte skulden.
Fast du säger att han borde ha varit hårdare.
Nej, du tyckte
att det här var hårt.
Ja, det tycker jag.
Att inte säga taskiga saker.
Nej, okay, jag tycker att det var taskigt att säga så.
Hur är en mjuk relation? Eller hur är en mjuk separation?
Ja, men det som jag säger, då kanske man har för ett längre resonemang där man inte ger sig in i liksom
man drar ut på det typ ett halvår.
Ja, nej, ett halvår behöver det inte vara, men att man åtminstone liksom på ett mjukt, lugnare sätt förklarar, leder den andra personen in i tanken att just det, vi måste separera. För egentligen...
Fast det kanske han gjorde.
I grunden så handlar det väl om att jag älskar inte dig längre, jag vill vara med någon annan. Eller jag älskar inte dig längre, jag vill inte vara med dig. Och det kan man ju säga och så är det färdigt med det. Sen kan man alltid
hitta... Fast vi vet ju inte om han gjorde det. Det här kanske tog lång tid. Att de kanske pratade mycket.
Ja, absolut. Men det framgår inte här av, utan här var ju mer frågan om det här var formuleringen, det här var liksom det resonemanget.
Ja, kärnan var väl på något vis, som jag tycker var så bra beskrivet, att det kan finnas ett, liksom, även fast det inte var hennes fel, så att säga. Han tycker ju uppriktigt inte att han tyckte ju jättemycket om henne och gör det fortfarande, liksom. Men det räckte inte... Och att den som blir lämnad då kan hamna i någonting ganska svårt, vilket hon då gjorde. Hon fick ingenting att liksom fightas kring.
Nej.
För så var sanningen här. Hon fick ingenting att fightas kring att, och ingenting att säga emot ens. Nej. Och det tycker jag är intressant, att man som lämnad kanske behöver någonting att liksom, jaha, du tycker att jag är sån minsann, jaha du liksom. Alltså att jag förstår vad du menar, det uppstår ett slags vakuum, för hon har ingenting att ta till. Liksom.
Nej, det är klart att han kunde, liksom, man hade kanske velat veta vad det var för sidor då som han fick och upptäckte på sig själv genom den andra. Vad var det som hon inte gjorde och så vidare? Det hade man väl kunnat få fram också, det tycker jag. Det hade hon väl kunnat fråga om då i så fall. För det är det hon kan studsa emot.
Ja.
Det är det, men för då finns det ju någonting att studsa emot. Sen egentligen tror jag, det jag tycker är det hårda i det här, det är just att han har inte lämnat henne för att han tyckte att hon var fel. Utan han har lämnat henne för att han hittade en bättre.
Mm.
Och den är ju aldrig lätt att ta.
Nej, men vem har sagt att det ska vara
lätt?
Jag fattar inte vad du far efter.
Det är du som talar om mjuka lämningar. Nej, det går inte att lämna mjukt om du har träffat någon annan som är bättre.
Nej, jag talar inte. Det är en brev. Återigen, jag får säga till dig, det här är ett lyssnarbrev.
Okay.
Ja, men tack för brevet. Ja. Det satte ändå fart på några tankar.
Verkligen.
Uppenbarligen.
Det här kommer att fortsätta hela kvällen, tror jag.
Du, vi får faktiskt ge oss här.
Ja.
Nästa gång måste vi ta ett spännande brev som handlar om ekonomi i samband med skilsmässan. Liksom, är det rätt att göra sig och så? Det kanske är lagligt rätt, men vad säger moralen?
Ja.
Har vi ett brev som handlar om.
Bra.
Ja, det är lite delikat också.
Ja.
Men vi säger som så, fortsätt skriv till oss.
Yes.
Vi kanske ska lova att det inte blir så arga då när vi svarar. Men det var bara för att någon sa, det var bara för att han sa att vi fick
släppte vi ut vilddjuret här. Men skriv till info@skilsmassopodden.se.
Mycket välkomna. För grejen är, vill jag bara säga, att egentligen så är det inte intressant att döma någon faktiskt, utan det är liksom, vi kan alla hamna i, i det ena och det andra, och vi har våra svagheter och vi har våra styrkor, så egentligen så sitter vi i samma båt allihopa på något vis.
Ja.
Den som har varit otrogen, jag menar du och jag är de som har lämnat, alltså vi är på olika sidor vid olika tillfällen.
Oja,
så
verkligen.
Att man behöver inte känna att man är en bov.
Nej.
Vad man än hittar på här.
Nej. Och det är ett resonemang. Alla måste kunna prata om saker.
Precis. Så välkomna in med era tankar.
Yes.
Så hörs vi om en vecka.
Mm.
Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.